Vi ska läsa ifrån Matteus evangeliet, det 20:e kapitlet, och därifrån ska vi läsa den 9:e versen och ett stycke. Nej, första versen och ett stycke framåt. Matteus 20 och vers 1. Himmelriket är som när en jordägare gick ut tidigt en morgon för att anställa arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagslön på en denar och arbetarna gick iväg till vingården. Klockan 9 gick jordägaren ut igen och fick se några andra män stå på torget utan att ha något att göra. Även dem skickade han iväg till vingården och lovade att han skulle betala vad som var rätt. Mitt på dagen och vid 3-tiden på eftermiddagen gjorde han likadant. Klockan 5, en timme innan arbetsdagens slut, var han tillbaka i staden igen och såg då några andra män stå där. Han frågade dem: varför har ni inte arbetat på hela dagen? Därför att ingen har anställt oss, svarade de. Gå då iväg och arbeta tillsammans med de andra i min vingård, sa han till dem. När kvällen sedan kom bad jordägaren sin förman att kalla på arbetarna och ge dem deras lön och börja med dem som kommit sist. De män som börjat arbeta klockan 5 kom då fram och var och en fick en denar. När de män som anställs först kom för att få sin lön trodde de därför att de skulle få mycket mer. Men också de fick en denar. Då började de protestera mot jordägaren. De här kararna har ju bara hållit på en timme och ändå betalar du lika mycket till dem som till oss, trots att vi har arbetat hela dagen i den brännande hettan. Min vän, svarade han en av dem, jag har inte handlat fel mot dig. Kom vi inte överens om en denar? Ta den och gå. Jag tänker ge alla samma lön. Har jag inte rätt att göra vad jag vill med mina egna pengar? Eller ser du med onda ögon på att jag är generös? Så ska de sista bli först och de första bli sist. Idag så avslutar jag sommarens predikoserie som heter Jesus berättar, där vi har tittat på en del av de liknelser, berättelser som Jesus använder i sin undervisning. En del av liknelserna är svar på olika frågor som Jesus får. Andra berättar Jesus när han ser olika människor bete sig. Andra berättar han för att peka på något som är väsentligt för våra liv. Och Jesus, han använder enkla bilder för att peka på något som är större än själva bilden som han lägger fram. Och flera av liknelserna börjar på samma sätt, inte minst de som finns nedskrivna i Matteus evangeliet, börjar på samma sätt. Himmelriket är som. Och så kommer det. Jesus talar om himmelriket, eller om Guds rike, mer än om något annat. Jesus kommer för att etablera ett annat rike med andra värderingar än det som präglar det gängse sättet att tänka. Han lär oss att be i bönen Fader vår, låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Han uppmanar oss att först söka Guds rike och hans rättfärdighet. Och han utmanar oss knivskarpt att omvända oss eftersom Guds rike är nära, eller Guds rike är här. Han säger också att Guds rike är mitt ibland oss, eller Guds rike är invärtes i er. Och han liknar Guds rike med en surdeg. Det är populärt med surdeg nu för tiden. Som bakas in i en deg och som genomsyrar hela degen. Därför Guds vision, kan vi läsa om i Efesierbrevets 1:10 vers, är att det skulle genomföras när tiden var inne att sammanfatta allting i Kristus. Både i himlen och på jorden. Så Guds rike. är det som Jesus talar om. Och när Jesus berättar den här liknelsen så berättar han den för att tala om de principer som gäller i Guds rike. Och bakgrunden till den här liknelsen kan man hitta i det som sker i kapitlet innan. När man läser olika texter i Bibeln och funderar på varför står den där, så kan det vara ett bra tips att man läser vad som står innan. Och ibland vad som står efter, för att då får man en förklaring till varför det kommer in i det här sammanhanget. Det som har hänt innan, det att Jesus radikalt har utmanat en ung, rik man att sälja allt han äger och följa honom. Och det står att den unge mannen kunde inte det. Och han gick bedrövad därifrån, ifrån Jesus. Och när han har gått ser Jesus till sina lärjungar så här: sannerligen jag säger er, det är svårt för en rik människa att komma in i himmelriket. Jag säger det, lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Matteus 19 och 23. Och då undrar de andra lärjungarna, vem kan då bli räddad? Och Jesus säger, för människorna är det inte möjligt, men för Gud är allting möjligt. Okej, den rike mannen kunde inte lämna det han hade för att följa Jesus. Men hur ska det gå för oss, säger Petrus. Vi har ju lämnat allt för att följa dig. Kommer vi att få något för det? Står det i den 27 versen i det 19 kapitlet. Exakt den formuleringen. Kommer vi att få något för det? Vi som har gjort detta, vi som har lämnat allt för att följa det, Jesus. Och i den frågan så konfronteras Guds rike med vårt rike, vårt eget rike. Ni vet, what's in it for me? Vad kan jag få ut av detta? Och Jesus, han duckar inte för den här frågan, utan han svarar väldigt rakt och tydligt. Han säger så här: var och en som har lämnat hus eller syskon eller föräldrar eller barn eller åkrar för min skull ska få hundrafalt igen och få evigt liv som arv. Men sen kommer det som liknelsen vi läst utgår ifrån, för att texten innan kapitel 20, sista versen i kapitel 19, är samma som det som avslutar liknelsen. Då står det så här. Och nu utgår jag ifrån formuleringen ifrån bibelparafrasen The Message. Där står det så här: den stora omvälvningen. Många av de främsta hamnar sist och de sista främst. Den stora omvälvningen som Guds rike innebär. Det ska vi ta lite mer senare i predikan. Så det är bakgrunden till den här berättelsen. Här handlar det om ett arbete i en vingård. Himmelriket är som när en jordägare gick ut för att anställa arbetare till sin vingård. Och det var vanligt på den här tiden med daglönare. Man blev kontrakterad för bara en dag och lönen då var en denar. Jordägaren gick ut tidigt på morgonen. Antagligen innan klockan 6 redan, för det var då som arbetsdagen började. Och så anställde han ett gäng arbetare. Han kom överens om vilken lön det ska vara. Arbetsdagen varade mellan 06.00 och 18.00. 12 timmar, en rejäl arbetsdag. Så går han ut, jordägaren, klockan 9. Han går ut klockan 12, klockan 15 och klockan 17 och anställer fler arbetare. Och det lär sig en sak, att arbetet den här dagen måste varit väldigt intensivt i vingården. Antagligen kanske det var en skördedag. Och det räckte inte med de arbetarna som anställdes tidigt på morgonen, utan man behövde fler arbetare. Och jordägaren, han hade ju kommit överens, som jag sa innan, med de första arbetarna om lönen. Och vingården är ju en bild av Guds verk i hans församling, i hans mission. Och det kan liksom vara bra för oss att påminna oss om detta, att det är hans vingård. Det är hans församling. Det är hans mission. Jesus säger också vid ett senare tillfälle, det är inte ni som har utvalt mig, utan det är jag som har utvalt er till att gå ut och bära frukt. Vi är arbetare i hans vingård. Han har kallat på oss och vi har svarat. Så det initiativet är alltid rörelsen i Guds rike. Det är Guds kallelse och det är vårt gensvar. När arbetsdagen nästan är slut, klockan 5, då ser han ett gäng stå där och så säger han till dem: varför har ni inte arbetat på hela dagen? Eller varför står ni här sysslolösa? När arbetsdagen nästan är slut är han fortfarande på jakt efter arbetskraft. Jesus hade ju tidigare sagt till sina lärjungar så här: skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Varför står ni här och hänger utan göra något? Och svaret är enkelt. Ingen har frågat oss. Ingen har anställt oss. Och himmelriket, det är berättat om de som ingen har frågat om. De som bara står sysslolösa men som får en chans att göra någonting vettigt med sina liv. Och i det samma anda så konstaterar Paulus när han skriver i första Korinterbrevet följande: syskon, tänk på hur det var när ni blev kallade. Inte många av er som var mänskligt sett räknades som visa. Inte många hade inflytande eller kom från en fin familj. Nej, Gud utvalde det som var dåraktigt i världens ögon för att de visa skulle få stå och skämmas. Och Gud utvalde det som var svagt i världens ögon för att de starka skulle få skämmas. Det som har låg status och det som världen ser ner på, det som inte är något, det utvalde Gud för att göra om intet det som anses vara något, för att ingen ska skryta inför Gud. Himmelriket är berättelsen om dem som ingen annan frågar om. Det är himmelriket. I den sista timmen så får de arbeta i vingården. Och det lär oss någonting, att Guds verk går hela vägen in i kaklet. Det är inte slut förrän det är slut. Så länge det är dag kommer arbetet att pågå för att fler och fler ska få höra det goda, det glada och det fantastiska evangeliet om Guds kärlek i Jesus Kristus. Det är det vi håller på med. Arbeta till så länge dagarna håller på. Och det är en liten bit kvar. Och det är så otroligt mycket som talar för att det här är klockan 5. Att det är sista timmen av arbetsdagen som vi är inne i nu. Och därför ger vi inte upp. Därför fortsätter vi, därför inser vi liksom på något sätt att fler måste få höra om Jesus Kristus. Det finns mer arbete att göra. Det är inte tid att sätta sig på soffan, det är inte tid att stå där bara sysslolös på torget. Utan när Gud kommer, för han kommer och så säger han: hej, varför står du där? Ingen har frågat, jag frågar. Varför står du där? Ingen har brytt sig, ingen har räknat med mig. Jag räknar med dig. Jag vill använda dig. Det finns en plats för dig in i min vingård där du kan få göra någonting som är betydelsefullt. Även om det bara är en timme kvar. Jag gillar det. Tycker det är härligt. Vi fortsätter i bön och i tjänst i Guds vingård. Snart är vår arbetsdag slut. Snart är den tid då Jesus Kristus på Guds befallning, och det ska ljuda en basun och en ärkeängels röst, och sen ska Kristus stiga ner på himmelens skyar, och så ska vi möta honom, ryckas upp och möta honom på himmelens skyar, och sen ska vi vara tillsammans med Jesus i evigheters evigheters evigheter hela tiden. Men fram till dess så arbetar vi på. Fram till dess är vi i Herrens vingård. Fram till dess har vi en mission. Fram till dess har vi en uppgift. Fram till dess har vi en kallelse som vi får tjäna i. Men jag är övertygad om att det är faktiskt den sista timmen. Och Jesus Kristus, tack käre Gud. Det ska bli så intressant att få vara med. Wow! När Jesus kommer tillbaka igen. Halleluja! Det är väldigt bra. Det är ett gott budskap. Så är då arbetsdagen slut. Och så ska arbetarna få sin lön. Och de som har arbetat från klockan 5, de får sin lön först. En denar. En denar för en timme. Full dagslön för en timme. Och det väcker förhoppning hos dem som har arbetat hela dagen att få mer. Att få mer. What's in it for me? Vad kan jag få ut av detta? Attityden. Den väcks upp igen. Nu är det deras tur. Men de kanske borde ha insett liksom att eftersom de som hade jobbat från klockan 3, de som hade jobbat från klockan 12, de som hade jobbat från klockan 9, de fick också en denar. Så de borde kanske ha insett någonting här. Men det verkar inte som att de har gjort det. Utan de får sin denar också och de börjar att protestera. Det börjar liksom att knorras. Det börjar liksom att de här kararna har bara hållit på en timme och ändå betalar du dem lika mycket som till oss trots att vi har arbetat hela dagen i den brännande hettan. Arbetarna blir så oerhört provocerade. Och kanske blev lärjungarna det också när Jesus berättade denna liknelse för dem. Och kanske väcker det samma provokation hos oss. Herre, vi som har hållit på så länge, vi som har gjort så mycket för dig, vi som har varit så viktiga för dig, och redan från klockan 6 på morgonen hållit på, och så ska du ge de där kararna lika mycket. Jordägaren svarar vänligt men bestämt. Och han verkar tala till någon som har uttryckt sin åsikt där högre än de andra. Och så säger han till den här personen så här att: min vän, jag har inte handlat fel mot dig. Kom vi inte överens om en denar? Ta nu det som är ditt och gå. Och så fortsätter han, och här har vi en nyckel i berättelsen. Han säger så här: har jag inte rätt att göra vad jag vill med mina egna pengar? Ja, just det. Det är hans vingård. Det är hans pengar. Det är han som ger av det som tillhör honom. Ser du med onda ögon på att jag är generös? Alltså Guds generositet och Guds nåd väcker ibland, eller ganska ofta, vårt motstånd. Hur kan Gud förlåta en sådan syndare? Jag sköter mig min sann och betalar min skatt och aldrig gjort fel någonstans, och ni vet. Jag har arbetat här sen morgonen. Lite ska man väl ha fört. Har ni hört den? Ingen känner igen sig. Jag talar bara till mig själv. Vi som vill göra rätt för oss. Vi som vill peka på vår egen duglighet. Vi som hellre förtjänar än att ta emot. Vi som lätt glömmer bort att arbeta i Guds vingård. Det är en gåva i sig själv. Det är en gåva av liv. Det är en gåva av nåd att få vara i hans vingård. Och Bibeln uppmanar oss: tjäna Herren med glädje. Tjäna Herren med glädje. Nej, det här är inte pust och stön och stånk och eländes elände. Att jag får vara i Herrens vingård och få tjäna honom. Det är en glädje. Det är en förmån. Det är en nåd utöver nåd. Att Gud bad mig, att Gud bad dig vara med i hans verk. Men det här är provocerande för vårt gängse sätt att tänka. Vi glömmer lätt bort att det Jesus sa, att för människor är det omöjligt att bli räddare, men för Gud är allting möjligt. Guds godhet är att han ger full lön till alla. Det är Guds godhet. Vi växlar ihop nåden med lönen och är fortfarande fast i det här tänkandet. What's in it for me? Vad kan jag få ut av detta? Och när vi inte kan glädjas över att andra får full lön, fast de kanske inte har hållit på lika mycket som oss, så avslöjar det att vi fortfarande är kvar i det tänket. Vad kan jag få ut av det här? Fastän de andra i våra ögon inte gjort sådana insatser som dem. Ni vet, den unge sonen i liknelsen som kommer hem efter att ha slösat bort arvet på ett liv i sus och dus. Kommer hem och luktar svin, bokstavligen. Och så blir det party. Han får nya kläder, han blir tvättad först, hoppas jag. För det sitter nog inte bara lukten i kläderna. Han får en ring på sina fötter, musiken spelar igång. Och där går han som har jobbat från klockan 6 på morgonen. Brorsan, storebrorsan. Blir han glad? Nej, han blir sur. Varför då? Han kunde inte se med goda ögon på den godhet som fadern visade. Han kunde inte se, här är min son, din bror, han var förlorad. Men han har fått liv igen. Han kunde inte se det. Han var inne i ett helt annat tänk. Här har jag slitit och kämpat för dig. Och du har inte ens låtit mig och mina vänner få festa på en get. Så står det. Jag vet inte om det är något festligt att få grilla en get. Är det någon som ätit get? Är det gott? Det är gott. Ja, okej, men det kanske var en delikatess. Ja. Vivian ätit get. Ja, det kanske är en ny affärsidé. Det utmanar våra liv. Jag tycker själv personligen att den här texten är otroligt provocerande. Därför måste jag be Gud, hjälp mig att se. Den oerhörda nåde är att få tjäna i ditt rike. Och det är det här som The Message formulerar. Detta är den stora omvälvningen i Guds rike. Att de sista, de blir de första. Och de första blir de sista. Och i allt så blir Jesus den största. Och vi är med. Och vi är med. Den här liknelsen ställer frågor till oss. Vilken är vår roll i Guds rike? Är vi ägare eller är vi arbetare? Vad väcker Guds generositet mot andra i våra hjärtan? Är vi fortfarande fast in i what's in it for me-tänkande? Vad kan jag få ut av detta? Eller ser vi det som den största gåvan och förmånen att få arbeta i Guds rike? Är tjänsten lön i sig själv? Det är frågor som den här liknelsen ställer till våra liv. Jesus, han ger oss den rätta inställningen till vårt tjänande och till vårt arbete. I Lukas 17:10 så står det så här: detsamma gäller er. När ni gjort allt ni fått befallning om, ska ni säga: vi är bara enkla tjänare. Vi har bara gjort vår plikt. Och det är till de tjänarna Jesus en gång kommer att säga: bra, du gode och trogne tjänare, du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din Herres glädje. Amen. Ska vi bedja? Halleluja. Jesus, jag tackar dig för den här berättelsen, Herre. Jag tackar dig för att himmelriket är annorlunda än vårt eget rike. Och jag tackar dig för att den här texten utmanar vårt själviska tänkande, vårt lönetänkande, vårt rättvisetänkande för en annan värld. För en generositet, för en godhet som är långt mycket, mycket större än vad vi kan räkna ut, Herre. Men jag tackar dig framför allt för att du såg oss var och en, och du gav oss förtroende att tjäna i din vingård, att få betyda något för någon, att få göra någonting för dig, Herre. Och jag tackar dig, Gud, att du ska ge oss energi, kraft och glädje att tjäna dig till en dag du återvänder i härlighet, Herre. Och jag tackar dig också för att den dagen, den närmar sig med hast. Det är liksom bara tiden går, och vi tackar dig, Jesus Kristus, för att du kommer mycket, mycket snart tillbaka, Herre. Och jag tackar dig för att var och en av oss ska få höra det som vi slutar den här predikan med. Bra gjort, du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla. Jag ska anförtro dig mycket. Jesus, jag tackar att du ska hjälpa oss att vi ser oss som nådebarn. I Jesu namn, Herre. Och Herre, så ber jag också för oss här inne som kanske känner att jag är en sån där person som har stått där sedan klockan 5 och ingen har frågat efter mig. Ingen har frågat efter mig. Tack att den här stunden är en stund då du går och så rör du vid hjärtan och så frågar du. Och så säger du, hej, vill du vara med den sista tiden för att göra en insats i mitt rike? För att tjäna mina syften, för att bli till välsignelse, för att gå en liten bit till. Och Herre, jag tackar dig för att du kallar oss på nytt igen, Herre. Och jag tackar att du ska också hjälpa oss som tycker i våra egna ögon att vi har hållit på hela dagen. Och kanske är trötta och kanske är lite slitna, Herre, men jag tackar dig, helige Ande, att du vill i det här ordet idag, så vill du vrida våra tankar så att vi ser denna väldiga nåd som det är att få tjäna dig, Herre, fritt och förintet, att få vara ditt redskap i den här tiden. Jag ber om en smörjelse ifrån den helige Ande över våra liv. Jag ber om en kraft över våra liv. Jag ber om en nåd över våra liv. Jag ber om en glädje, Herre. Jag ber att vi ska kunna säga det. Tjäna Herren med glädje. Att tjäna dig, det är min vilja. Att tjäna dig, det är min lust. Att tjäna dig är min glädje, Herre. Halleluja. Jesus, det liv jag äger, det ger jag nu till dig, Herre. Jag gör det här därför att det är så lite mot vad du gjort för mig. Vi har sjungit en sång en gång på gång på gång. Men jag bara tackar dig för att du vill påminna oss om det. Jag ber att du ska hjälpa oss att vi kan sjunga den av hela vårt hjärta. Av hela vår själ, Jesus. Att det får vara vår livsinställning. Att vi är bara enkla tjänare. Vi har gjort det som du har bett oss om att göra. Varken mer eller mindre, men med ett stort mått av glädje, ett stort mått av tacksamhet, Herre. Halleluja. Och jag tackar dig för alla människor som ska komma in den sista timmen och få full lön. Full lön. Halleluja. Jesus, jag tackar dig för att himmelriket, det är så generöst, det är så rikt, det är så underbart, det är så mycket större än det vi själva räknar ut och tänker. Halleluja. I Jesu namn, Herre. Och all folket säger amen. Vi tar det en gång till. All folk säger amen. Ja, amen.